Matteus berättar inget om hur själva korsfästelsen gick till. Bara att den skedde och det som hände efter det. Och det är faktiskt så med alla fyra evangelisterna. Och vad jag kan förstå så finns inte ordet spik ens i hela Nya testamentet. Skönt, kanske den tänker som är lite känslig till sin natur. För visst säger vi så ibland att nej, jag vill inte veta några detaljer. Ibland kanske med rätta. Ibland kanske mest för att vi inte vill eller vågar möta verkligheten som den är på en del sätt. Mel Gibsons film The Passion of the Christ, den har några år på nacken nu. Men den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom. Inte minst för dess obarmhärtigt detaljerade skildring av hur Jesus lider. Först när han piskas så blodet skvätter åt alla håll och sedan vägen till Golgata och slutligen själva korsfästelsen där varenda hammarslag skildras i detalj när spikarna drivs genom Jesu händer och fötter. Hela den filmen är ett enda utdraget lidande. Raka motsatsen på ett sätt till Matteus och de andra evangelisternas skildring. Man skulle kunna dra slutsatsen att Mel Gibsons Hollywoodfasoner med blod och action bara är en slags marknadsanpassad våldsglorifiering som vi kanske ska ta avstånd ifrån. Men hur tänker Matteus när allt han skriver är när de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder? Är detta med korsfästelsen en oviktig parentes som inte har någon större betydelse? Är det bara en transportsträcka till det viktiga, att han uppstår? Är korset att betrakta som en tillfällig svacka, en dålig dag i Jesu liv och karriär? Är det något som vi inte behöver prata om? Är det så han menar? Nej, det tror inte jag. Jag tror att förklaringen till att Matteus och de andra evangelisterna inte skriver någonting om hur korsfästelsen gick till. Att förklaringen är att de som var de första lyssnarna, de första läsarna av evangelierna var smärtsamt medvetna om hur det gick till när någon korsfästes. Romarna använde korsfästelse ganska flitigt som avrättningsmetod, i synnerhet för slavar och underlydande folkgrupper som behövde kväsas vid uppror och annat. Det förekom ibland att tusentals korsfästes vid ett och samma tillfälle. Och eftersom syftet med korsfästelse var att avskräcka så hörde det till att alla i staden skulle se på. För evangelisternas läsare så var detta, om inte vardagsmat, så i alla fall en upplevelse som alla hade gemensamt. Alla visste mycket väl hur det gick till när någon blev korsfäst. Och man hade förstås starka känslor kring detta. Så att Matteus inte beskriver Jesu lidande tänker jag är helt enkelt för att han behöver inte göra det. Hans första läsare hade bilderna direkt på näthinnan när de hörde ordet korsfäst. Och i så fall är det kanske så att om vi ska få samma upplevelse av berättelsen som de första kristna, så behöver vi kanske sätta oss in något i det lidande som Jesus gick igenom. Kanske är till exempel Gibsons film, även om inte den är perfekt, ett svar på ett behov som vi faktiskt har, om vi riktigt ska förstå vad det är Jesus gjort för oss. Förstå inte bara så där intellektuellt, tankemässigt, utan också känslomässigt och faktiskt fysiskt i våra kroppar. Ja, vem är han som hänger där på korset? Vad är det han håller på med? Ifrågasättandet, tvivlet, det kan komma från vilket håll som helst. Bara i den här lilla korta texten så kommer det ifrån tre helt olika håll. De som gick förbi, alltså de som inte direkt hade någon relation till Jesus, säger: hjälp dig själv, skyll dig själv, vad var det jag sa? Och så överste prästerna, de som aktivt har jobbat för att få honom korsfäst, motståndarna: nu har vi bevisat att vi hade rätt. Och sist rövarna, de som trots ett totalt underläge i livet väljer att håna och så att säga sparka på en som också redan ligger ner. Ett desperat försök att greppa efter känslan av makt och kontroll fast den sedan länge har försvunnit. Och vi då? Vi kanske kan fundera på vilka ultimatum vi ställer för att tro på det Jesus gör. Säger vi också som folket, som översteprästerna och rövarna till Jesus: jo, du påstår att du älskar oss så mycket att du går i döden för oss, men om du inte gör mig frisk eller rik eller löser mina problem så tror jag dig inte. Och om vi tenderar att tänka så, hur ska vi komma ur den tankevurpan som det faktiskt är? Och jag tror att nyckeln finns i att uppleva, fundera kring händelserna på korset. Varför gjorde han detta? Vad är det för pris han har betalat för min frihet? Övergiven av alla. En smärtornas man, som Jesaja profeterade. Passion. Kanske är det ett nödvändigt begrepp för att förstå Guds kärlek och den beslutsamhet som drev honom att stigas ner så djupt som man kan komma i mörkret. Passion. En glödande kärlek som inte kan stoppas av någonting. Inte ens döden kunde stoppa den kärlek som Gud har till dig och mig. Ett annat begrepp som är oerhört viktigt om vi ska förstå vad som händer på korset, det är ordet offer. Och på svenska så är ju det ett väldigt tvetydigt begrepp. Det kan ju betyda helt olika saker. På engelska blir det ju tydligare när offer å ena sidan kan översättas victim. Alltså ett offer för ett brott eller för omständigheter. Någon som är hjälplös och som inte kan styra över sin situation. Ett offer. Å andra sidan så kan offer också översättas sacrifice på engelska. Ett offer som någon utför i ett tempel eller på ett altare till exempel. Eller en gåva, en rejäl gåva som verkligen känns för den som ger. Ett offer. Matteus är väldigt tydlig med att Jesus inte ser sig som ett offer för omständigheter eller för en starkare makt. Jesus säger till Petrus i Getsemane, han vill försvara Jesus med svärd och hugger örat av en vakt. Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Jesus går fast besluten in i något som ingen kan tvinga honom till, som ingen har tvingat honom till. Han kan när som helst välja friheten och gå därifrån. Han kan när som helst kliva ner från korset. Men han vill visa hur mycket han är beredd att offra för vår skull. Allt. Hedningen som inte var i närheten av översteprästernas förmodade kunskap om Gud. Han är den första som förstår att allt är verkligen tvärtom mot vad det ser ut. Han förstår att det inte längre är han som har makten över Jesus. Han förstår att den som nyss såg ut att vara besegrad, krossad, utplånad i själva verket är den som är så mycket större än någon maktmänniska. Den mannen måste ha varit Guds son, säger han. Och jorden skakar, döda uppstår. Hela skapelsen skakas om när det blir tydligt för makterna och härskarna att de inte har något att komma med när Guds kärlek och makt manifesteras. Man kan inte tygla Gud. Jesus är inte besegrad. Han har modigt vandrat rakt fram till den onde och tagit ifrån honom makten. Förhänget i templet kan vi nog också se som ett sätt att begränsa Gud. Gud ska hålla sig där innanför skynket. Men det brister uppifrån och ner. Man kan inte hejda Gud när han vill visa sin kärlek och makt.